Varsågoda och stå upp, så ska vi läsa från Filipperbrevet kapitel 2. Och vi börjar på vers 5. Och ni hittar det på sidan 844 i de röda biblarna. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan även ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Kristus, detta märkliga att vi får närma oss dig, att du är i vår mitt. Tack för det. Amen. Jag trodde inte jag skulle stå här.
Nej, vad gör du?
Han springer före. Går det att backa den? Ja, vad bra. Vad bra. Du kan ta den första bilden. Dock. Vi ska be en extra bön för Johan idag. Han har det svåraste jobbet i hela gudstjänsten. Att på kort varsel ta hand om mina powerpoints. Jag börjar så länge. Jag trodde inte jag skulle stå här inför er och säga att Trump hade ändå rätt. Han hade ändå en poäng. Det var ju så här att Donald Trump i sin grandiosa självbild hade svårt att föreställa sig att någon annan president i världshistorien hade varit lika populär som honom när han valdes 2016. Det minns ni. Så att hans pressekreterare gick på, jag tror det var första presskonferensen som han höll, så sa han, ja men det har inte varit så många på någon installation, någon presidentinstallation i Washington DC som vid Donald Trumps installation. Och journalisterna fick inte ställa frågor då, men ganska snart så hittade man flygfoton som ni precis såg där. Där man såg tydligt att, ja men vänta lite nu här, man ser ganska tydligt att på Obamas installation så var det fler än på Donald Trumps installation. Vad svarade Donald Trumps stab då? Då fick ju Kellyanne Conway, som var en av hans närmaste rådgivare, den frågan. Och så sa hon inte att oj vi tog fel, oj vi ljög, utan hon sa Det här är alternativa fakta. Och ja, journalisten tyckte att det där är bara ett annat sätt att säga att du ljuger. Och det håller jag med honom om. Det här är ju helt enkelt antingen ett gravt missförstånd eller lögn. Så på den punkten ger jag inte Trump och Kellyanne Conway och Sean Spicer, den här pressekreteraren, rätt. Men jag vill ändå ta fasta på det här uttrycket. Alternativa fakta. Som har blivit så hånat av filosofer och vetenskapsteoretiker som jag själv. Men det finns en poäng med detta begrepp. Därför att ibland framkommer det ju uppgifter, ny information, nya fakta som är så radikalt nya så att de liksom inte stämmer med det vi tidigare visste överhuvudtaget. Några av er känner till att vetenskapen liksom inte utvecklas helt linjärt steg för steg, utan ibland kommer det språng då man liksom helt byter synsätt på vissa saker. På läkarprogrammet så brukar man tala om när man förstod magsår på ett annat sätt. Att det kunde vara en bakteriell infektion och inte bara ett resultat av stark mat och stress. Det finns massor av sådana här exempel där det plötsligt så börjar man se på världen på ett annat sätt inom vetenskapen. Det kallas för vetenskapliga revolutioner ibland eller paradigmskiften. Och det är klart, då kommer ju ett sånt här begrepp på något sätt till sin rätta. Att det, de här nya upptäckterna blir liksom alternativa fakta. För de bryter så kraftfullt mot det som vi annars har tänkt. Den sång som Anna läste för oss från Filipperbrevet 2:5 och framåt. Som Paulus återger. Det är antagligen inte Paulus som har skrivit den själv. Utan han återger en sång som har växt fram i den tidiga kyrkan. Den sången skulle jag säga, den är ett slags alternativt fakta. Därför att den bryter mot allt det som var gängse på Paulus tid. Vad var Paulus tid för någonting? Han levde i Romarriket. Han skriver det här brevet från fängelset till en stad i det romerska imperiet. Och det romerska imperiet, det dominerades av den här mannen. Känner ni igen honom? Augustus kallades han bland annat. Han var vid den här tiden död. Men han var så framgångsrik under sin kejsartid. Han la under sig så mycket nya områden för romarriket. Skapade en slags militärt sammanhållen och grundad fred i romarriket. Att han redan under sin livstid började hyllas som en gud. Och det här hade verkligen tagit fart under det att Paulus skriver det här brevet. Varför hyllades han som en gud? Därför att han var framgångsrik. Han var mäktig, kompetent, stark. Så det var inte så svårt att tänka sig mot den tidens mått mätt att han var en gud. Därför gudar var mäktiga och starka. Det fanns ju en hel familj med gudar i det romerska imperiet. Så att lägga till Augustus till den gudaskaran var inte så jättekonstigt. Och kanske är det inte så konstigt för oss heller att tänka oss världen på det sättet. Att det gudomliga är det starka. Det kraftfulla. Det mäktiga. Och att om vi själva ska värdera så söker vi oss själva till kompetens, frihet, makt. Styrka. Och vi undviker instinktivt det svaga. Sjukdomar förstås. Maktlöshet. Det är ingenting som vi strävar efter. Och om vi väl hamnar där så vill vi bort därifrån så fort som möjligt. Jag kan till exempel inte bli förkyld utan att bli panikslagen. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag vill inte vara liksom beroende av en fru som kommer med te och honung. Jag vill klara mig själv. Vi hyllar oberoende och ser ner på beroende. Så vi kanske inte är helt annorlunda mot den här tiden. Det är en verklighet. Det är ett sätt att värdera vad som är viktigt. Det Paulus har sett i sången som återges i Filipperbrevet, det är liksom en portal. Ni vet sådana här som förekommer i vissa filmer, julkalendrar och science fiction. Han spanar in i en annan verklighet som inte domineras av Augustus, av styrkan. Han ser en verklighet som han menar i brevet till Filipperna, att den här verkligheten, den ska bli allas verklighet. Den ska ta över. Och det som är kärnan i den här verkligheten, det är en berättelse, ett nytt faktum i världen om att den som ägde Guds gestalt, den som alltså hade makten, friheten, styrkan, valde bort det och blev en tjänare. Eller till och med, i vissa översättningar, en slav. Alltså totalt maktlös. En slav äger inte ens sin egen kropp. Och ytterst sett döden på ett kors. Som är det yttersta förnedringen, förödmjukandet, maktlösheten, lidandet. Det var så förnedrande med korset att kristna inte kunde avbilda, inte vågade avbilda Jesus på korset förrän efter flera hundra år. Det visste inte jag om innan. Att det var så kontroversiellt att Herren Jesus hade dött på ett sånt här kors. Och det här påstås i sången. Det här är inte bara att någon har gjort sig svag. Det är också det att detta är det nya svarta. Det här är det nya som ska gälla överallt. Det här är universums struktur. Så här ser världen ut. Den ser inte ut så som Augustus imperium. Nej, världen är formad så. Jag är så glad att Annette tog med den här lilla växten. Den är formad så att från lidandet, från svagheten, så ska det växa någonting nytt. En helt ny världsordning. En helt ny syn på vad universum består av i sina beståndsdelar. Alternativa fakta. En alternativ verklighet. Det finns flera ord för den här verkligheten. Den korsfästes verklighet. Han själv talar om det som Guds rike. Eller himmelriket. Eller helt enkelt himlen som är på väg till jorden. Det vi hör, det är en sång från himlen. Det som hade gripit Paulus så, det var att han hade hört en sång från himlen. Och den var på väg hit. Och därför så, även i fängelset, så skriver han till mängder av församlingar. Glöm inte sången. Glöm inte denna nya verklighet. För den ska ta över. Häng på. All right. Men om vi nu kokar ner det här och ser, vad betyder det konkret? För nu har det nästan blivit lite märkvärdigt. En sång från himlen. Det låter ju liksom lite väl, kanske, för någon. Då är det intressant att se att när Paulus liksom försöker konkretisera till Filipperna. Vad betyder det här? Hur ska ni leva? Ja, om sången från himlen får ta rot, då säger han ett. Lev i kärlek. Två. Visa enighet. Bråka inte så mycket med varandra. Var fria från självhävdelse. Alltså att hävda sig själv. Och fåfänga. Och sen, tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. När jag såg det här så föll en sten från mitt hjärta. För jag tycker att den här sången som är så fantastisk, som vänder upp och ner på allting, den kan också bli lite sådär, vad blir det någonting kvar för mig? Ska jag bara liksom uttömma mig själv? Ska jag bara lämna allt? Det känns nästan lite liksom, förstår ni vad jag är ute efter? Att man liksom, ska man följa, ska man korsfästas? Liksom? Men så såg jag detta. Att när Paulus talade till Filipperna säger han, tänk inte bara på ert eget bästa. Alltså, ni får tänka på ert eget bästa. Man får tänka på sitt eget bästa också. Det är väl skönt? Ja, det tyckte jag i alla fall. Jag får tänka på mitt eget bästa. Men tänk inte bara på ditt eget bästa, utan också på andras. Och sen, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Så ser himlen ut om Paulus får bestämma hur Filipperna ska bete sig. Så kanske vi kan se ut om vi lyssnar på sången. Kan vi få en sån församling? Är det här möjligt? Är det liksom för flippat? Är det för märkvärdigt? Är det för religiöst? Är det för andligt? Eller är det ganska rimligt? Jag fick en huvudskakning i alla fall. Var det? Ja, men jag tycker det låter bra. Och det låter märkligt nog så låter inte så, det låter inte så himla märkvärdigt. Det är inte så där. Ni ska alltid hålla på att tala i tungor. Eller ni ska, alltså det är liksom inte, utan det är ganska rimligt. Det är ganska vanligt på ett sätt. Men det var det ju inte på den tiden. Alltså vi tycker att det här låter rimligt. Antingen för att vi har hört det förut här i församlingen och läst Bibeln och så, eller om du kommer hit och inte är kristen alls, så tycker jag att det låter rimligt. Därför att det här är ganska vanliga värderingar i samhället i stort. Faktiskt. För vi lever inte i Augustus verklighet. Vi har lämnat den. Paulus gjorde det. Vi lever inte där. Det har hänt någonting på 2000 år. Vad är det som har hänt? Det som har hänt, det är att Jesus faktiskt breakade. Han slog igenom. Det som han gjorde och stod för, det som Paulus sjöng, det satte sig. Så att till och med i romarriket som hyllade styrkan så blev kejsaren kristen. Och så fortsatte det så. Och vi lever i kölvattnet av den utvecklingen. Det gör alla i västerlandet faktiskt. Oavsett om man är kristen eller inte så lever vi i kölvattnet av den här visionen. Så att när jag växte upp på 70-80-talet så växte jag inte upp kristet. Jag växte upp, alltså fram till 12 års ålder så hade jag inte träffat en kristen människa. Och jag var övertygad om att kristna var dinosaurier. Övervintrade dinosaurier. Och antagligen inte hade liksom förstått vad vetenskapen säger och sådär. Och det är en ganska vanlig uppfattning. Men de här sakerna, de trodde jag på. Så var jag uppfostrad. Och om vi ska vara helt ärliga så är det så här vårt samhälle faktiskt till ganska stor del är strukturerat. Oavsett om man är kristen eller inte. Alltså vården, skolan, den sociala omsorgen. Det finns jättemycket institutionaliseringar av kristen tro. Där vi inte ser ner på svaghet. Där vi inte ägnar oss åt slaveri, liksom, som präglade romerska imperiet. Är ni med? Får man säga så? Får man säga att vi lever faktiskt i ett slags kristet samhälle, eller åtminstone ett postkristet samhälle? Jag tror vi behöver säga det också ibland. Liksom. För Paulus alternativa fakta, det var så alternativt i romarriket jämfört med det som var där. Men vad händer idag då? Alltså hur alternativa är hans fakta? Hur alternativ är sången från himlen? Egentligen. Vi ska se om det kommer någonting här. Är det så att det svenska samhället, välfärdssamhället, är kristet? Är Kristus i centrum i vårt samhälle? I det sekulära Sverige? I kraft av vård, skola, omsorg och så vidare? Skattesystemet, bidragssystemet. Jag har brottats lite grann med det här. Och jag vill tänka med er kring den här frågan. Det är nämligen ganska viktigt om vi ska kunna ta till oss den här sången. På rätt sätt, tror jag. Om vi nu tar Mårten, som växte upp på 70-80-talet och höll sig med de här sakerna, så visste jag inte ens om Kristus. Typ. Jag visste, liksom, jag läste religionskunskapen och så. Men jag tillbad inte Kristus. Jag bad inte till Kristus. Vad bad jag till? Vad ber vi till i ett sekulärt välfärdssamhälle? Vad är det som är i centrum? Den frågan tror jag man behöver ställa sig. Därför att det är en sak att institutionalisera barmhärtighet i form av sjukvård, socialtjänst och så vidare. Det är en sak att professionalisera omsorg. Och det är en annan sak att ha ett centrum. Någonting som du ytterst sett går till. Som du tillber. Du kan ha institutioner, vård, skola, omsorg, utan att tillbe Kristus. Och du tillber någonting annat. För you gotta love somebody. Eller hur? Vi älskar alltid något. Vad är det vi älskar? Vad var det jag älskade? Vad var det jag trodde på? Som uppväxande yngling. Vi ska se här. Vi kan ställa frågan så här. Vad tror ni att jag trodde på? Vad är centrum i ett sekulärt samhälle? Nu får vi se här. Jag hade hoppats att det skulle dröja längre innan det här svaret kom. Jag hade hoppats på att någon skulle säga kapitalismen. Att någon skulle säga Netflix. Att någon skulle säga Zlatan. Men du knäckte koden direkt. Alltså den som var i centrum, den som jag trodde på. Kom igen Johan. Det var jag själv. Det är jag, ja, det är jag, det är svårt att se. Jag är mycket snyggare på bild, eller, ja, vet inte. Det var jag själv. Och det var inget negativt. Alltså det var fantastiskt, det är ju fantastiskt att få tro på sig själv. Att tro att jag kan bära upp det här livet som vi har fått till oss via Jesus och Paulus och institutionerna och det välfärdssamhället. Det är fantastiskt att jag får tro att jag kan bära upp det här. Det är fantastiskt med ett samhälle som vågar tro på människan. Men jag tror att det är här det alternativa faktat kommer in. Därför att om detta är mitt centrum, om det är detta jag någonstans tillber och tror på, så kommer jag att bli besviken. Vi som samhälle kommer att bli besvikna. Vi kommer att märka att vi klarar inte detta. Institutionerna i välfärdssamhället, de kommer inte att bestå. I promise. De kommer inte att bestå om centrum är Mårten Sager. Eller Anna Karp. Eller Emil Mattsson. Som ändå, han är ändå rätt bra liksom. Jag menar att det alternativa fakta som vi behöver ta till oss och som det här samhället behöver ta till sig, det är att vi människor, vi är inte perfekta. Vi människor är precis som de i Filippi. Ja, vi är ganska mycket som Augustus faktiskt. Alltså, vi söker oss till styrkan och vi avskyr svagheten. Och vi ser inte vår egen stolthet. Vi ser inte vårt eget högmod. Vi ser inte vår egen fåfänga. För vi vill inte se det. Vi behöver Paulus alternativa fakta, den himmelska sången, för att spegla oss. För att få syn på oss själva. För att ha någon annan i centrum. Och det här gäller till och med Jonas. Han är pastor, jättefrom. Även han måste gång på gång komma tillbaka till detta centrum. Som är, hur ser centrum ut? Det ser så ut, va? Och det är jobbigt att komma tillbaka till det. Därför att det blir så tydligt att jag är inte Kristus. Det skulle man kunna säga för att börja avsluta den här predikan. Om ni undrar, ska han aldrig sluta? Nu kommer slutet. Och slutet, det är sakligt. Därför vi har pratat om sånger och välfärdssamhälle. Slutet i det Anna läste, det var sakligt. Får vi se. Arbeta. Och till och med arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Som man kan fundera på. Men frälsning, den kommer väl av nåd. Jag ska inte liksom, det är inga gärningar och så. Men Paulus säger arbeta. Varför måste vi arbeta? Därför att vi är som vi är. Vi måste arbeta med den här, jag älskar styrka. Jag vill få finare muskler. Jag vill bli professor. Jag vill få löneökning. Allt detta. Jag vill få bekvämlighet. Jag vill få njutning. Allt detta måste vi arbeta med. Därför att annars så riskerar det att föra oss tillbaka till Augustus. Till styrkans herravälde och imperium. Men när vi arbetar så vet vi att det är inte i vår kraft vi arbetar. Som Paulus säger, det är hans. Vi stämmer in i hans verk. Vi stämmer in i hans sång. Och det viktigaste arbetet, om ni ska leta efter vad betyder arbetet i Filipperbrevet, då kommer ni gång på gång tillbaka till samma sak. Påminn er. Om ni har fått någonting av Jesus, har ni inte fått någonting av anden, stå fasta. Håll fast vid livets ord. Det handlar hela tiden om Kristus i centrum. Att lyssna på sången. Att inte släppa sången. Och för mig så är det, måste jag påminna mig om, det viktiga arbetet jag har. Det viktigaste arbetet jag har, det är att komma tillbaka till sången om Kristus. Som beskriver en ny verklighet. Det är så universum ser ut. Det ser inte ut så att jag är i centrum. Att jag kommer att klara detta. Han är i centrum. Jag tror att vi som församling behöver ännu mer arbeta på att komma tillbaka till sången som säger oss, vad är vårt centrum? Hur ser universum ut? Och nu måste jag sluta predika. Amen.